CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är den 2 december. Stockholmsbörsen ser ut att sjunka vid öppning och ni tittar på Börsmorgon. Välkomna! Det blev en blandad stängning på Wall Street igår efter onsdagsrallyt. Vi ser asiatiska börser handlas ner denna morgon. USA-räntorna som fortsatt ner igår kväll har vänt upp svagt inför eftermiddagens jobbrapport. 10-åriga statsobligationen handlas på 3,55%. Det är 25 punkter ner från förre Jerome Powells tal i onsdags som ju gav ett riktigt börsrally. Amerikansk kärninflation ökade i linje med förväntan 5% på årsbasis i oktober. En liten nedgång jämfört med i september och mycket stärker nu marknadens tro att Fed är redo att slå av på räntehöjningstakten. Det följer vi såklart upp här i Börsmorgon där vi också fokuserar på Assa Abloy som miljardsäljer i Nordamerika för att blidka amerikanska myndigheter. Vi hör vd Nico Delvaux alldeles strax. Och ödessiffran för börsen då, tappar amerikansk arbetsmarknad fart och strax hoppet om mjuknande Fed. Spänn fast er för i väntan på stora kursrörelser. Och är det så att vi har lämnat botten bakom oss? Stockholmsbörsen har stigit 18% sedan årslägsta i oktober. Det här är en fråga som jag kommer ställa till er, mina gäster. Varmt välkomna hit. Kjell Söderberg, analytiker på Aktiespararna. Joakim Bornold, grundare på Leveler.
Hej.
Hörrni, kickstart på december, det var en stadig uppgång, eller vi har haft en stadig uppgång sedan oktober, även om det ser ut att backa lite idag. Börjar jag känna lukten av ett tomterally?
Ja, vi har i alla fall fått en väldigt stark uppgång nu från ganska nedpressade nivåer. Men jag tror att exempelvis då dagens arbetssiffra från USA kommer ju vara väldigt viktig. Och någonstans, när blir dåliga nyheter kan man också fråga sig. För att nu har dåliga nyheter varit bra nyheter, för då tänker marknaden att inflationen kommer ner. För att kan sluta trycka på bromspedalen. Men jag tycker det ska bli, rörelsen idag ska bli väldigt intressant tycker jag på den siffran.
Mm. Vad säger du, Jocke?
Jag tror det fortsätter. Jag, nu är jag alltid positiv, jag är alltid det när jag är här. Så att det är, vi får se vad det är värt. Men, nej, men jag tror det. Jag tror att det finns nog rätt mycket utrymme för att börsen återhämtar sig lite till innan det är slut.
Mm. Härligt. Vi kommer ju prata mer om det här under hela programmet. Men jag tänker att vi först faktiskt ska vända oss till Assa Abloy. Låskoncernen säljer ju nu MTech och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada för att blidka amerikanska justitiedepartementet. Därefter att DOJ meddelat att de vill stoppa förvärvet av HI-divisionen inom Spectrum Brands för motsvarande 44,3 miljarder kronor som Assa Abloy aviserade förra året. Med oss nu har vi vd Nico Delvaux och jag byter till engelska. Welcome to the show, Nico. I know you would have preferred to keep these residential businesses, but with that said, is it a relief to maybe be one step closer now to acquire HHI?
No, indeed. It's indeed very good businesses that we would have preferred to keep, but as you know, we have to divest these businesses to cope with the concerns raised by DOJ, and in that aspect we are happy that we found a very good buyer for these businesses. A buyer that is a good home for our people, because that was also important to give our people that run those businesses today a good future. And then definitely also a buyer that can bring those businesses further up to the next level. And definitely also a buyer that now solves all the concerns raised by DOJ. And therefore, indeed, we are confident that now also the judge will approve that HHI acquisition, because through this divestment to this good company, we solve all the concerns raised by DOJ.
But what dialogue have you had with the DOJ? Is this really the right move?
Well, we have not discussed with DOJ specifically about the buyer. That is something that's going to happen now after we closed the deal with the buyer. But we know, of course, the concerns that DOJ had, and it's clear that, again, this is a good buyer, a buyer that also has the strength to further develop those good businesses. And therefore, we are very confident, again, that it solves all those concerns raised earlier.
Would you be ready to sell more businesses in order to make the HHI deal happen?
That's a hypothetical question in the sense that that is not necessary. Again, it's very clear where DOJ had the concerns. And again, this solves more than the concerns DOJ had. So this, yeah, again, this is just a hypothetical question that is that is not on the table.
A question which I don't think is hypothetical is, have you hedged the purchase price in the HHI acquisition? I mean, since the deal was communicated in September last year, the Swedish krona has weakened from about 8.60 to 10.30 per dollar.
Yeah, I don't think that the SEK dollar is so much an issue in the sense that we buy a company in dollars and that company also has a business in dollars. But it's clear that market conditions today are different than they were a year ago. But it's a fact that the company was for sale a year ago and we were the best bidder a year ago. The company is not for sale today. So in that aspect also, this is a hypothetical question. I mean, we bought the company a year ago and you know, we are now confident that we finally will be able to embrace that company in our family somewhere in Q2 next year when the judge finally then will give a positive outcome to our request.
Thank you for being with us on the show, Nico Delvaux. Jag byter tillbaka till svenska. Vad säger ni? Vi hör Nico Delvaux här säga att han helst hade behållit de här bolagen. Är det rätt väg att gå? Det har ju varit lite eller spridda skurar från marknaden kring det här förvärvet.
Det får man väl säga. Frågan är ju nu, ökar chansen eller risken att de får köpa det här bolaget, om man ska vara lite ärlig, eller lite elak då kanske. Men så är det ju. Det här har ju inte mottagits så där jättepositivt. Det är många analytiker som varit, minst sagt, tveksamma till det. Mm. Men nu lär ju chansen, risken öka att det faktiskt blir av. Och det visar väl rätt tydligt att Assa Abloy vill verkligen göra den här affären i alla fall. Man är beredd att gå ganska långt för att få det att hända. Så att det lär väl hända nu då, får väl anta. Mm.
Men på den marknaden vi befinner oss i just nu, är det ett styrketecken för Assa Abloy att man har hittat en köpare till MTech och Smart Residential?
Ja, det är det väl. Tror inte att den marknaden är så svag som man kanske tänker sig. Det är väldigt stökigt och ett stökigt år. Men i den typen av affär där det finns lönsamhet och bra försäljning, där är det nog hyfsat bra klimat fortsatt ändå för företagsaffärer. Det är nog betydligt tuffare på tillväxtbolagen och hela den marknaden. Men det blir mycket fokus på den också. Det är ju inget Klarna man har sålt heller.
Nej, men och det är spännande. Där kommer vi prata mer om. Vi har ju haft analytiker här tidigare som har pratat just om att Assa Abloy är en sån liten del av kostnaden i liksom stora projekt och så, vilket gör att de har mycket bättre förutsättningar att höja priser med mera. Det är bara spännande liten liksom, case kanske där, eller vad man ska säga. Men vad tror ni då? Kommer det här ge någon kursreaktion?
Nej, och sen så tror jag inte det faktiskt. Och det är kanske tråkigt, man kommer en stor nyhet, men reaktionen tror jag blir precis som till budet i stort. Sval. Jag tror inte på någon större kursreaktion idag. Vi får se snart om jag har fel.
Ja, det är 7 minuter kvar. Och jag är en sån som gillar att ta ut saker i förskott. Vi närmar oss helg. Det känns som att min helg har börjat när jag får stå här med er. Men vi närmar oss också slutet på den långa patentstriden mellan Ericsson och Apple. Det handlar i grunden om, enligt Ericsson, att Apple ska ha använt 5G-teknik trots att ett tidigare licensavtal löpt ut och att förhandlingarna om ett nytt avtal inte hade lett till någon ny uppgörelse. Hur ska jag säga det? Ericsson har varit otroligt kurspressad. Även om det kanske inte är en tillväxtcase. Men hur viktigt är det för Ericsson att få till den här dealen med Apple?
Ja, nu vet jag att Jocke är lite mer inläst på Ericsson. Jag har inte superkoll. Men jag kan väl konstatera att ett positivt nyhetsflöde hade väl varit lite skönt för deras aktieägare om inte annat. För det har ju varit väldigt mycket negativt. Och det har ju också skapat en högre riskpremie i hela Ericsson-caset. Vilket gör att aktien är väldigt, väldigt lågt värderad. Men det här ligger som en våt filt. Kanske inte just det här då, men det vi ser är annat med de andra riskerna som finns just nu.
Så är det ju förstås. Det är väl precis så där. Ericsson, ja, det är ju ett bolag som jag har följt länge, som jag tycker väldigt mycket om. Eller det är väldigt spännande att följa, för det händer så mycket kring det hela tiden. Men det är klart att det är precis så som Kalle säger här, att det är väldigt skönt tror jag bara att stänga ner saker. För det är så väldigt, väldigt mycket just nu. Och sen, det här är viktigt, men alla inser också att det kommer att lösas. Det är en problematik som på något sätt kommer att lösas. Så på det sättet så... Om det sker nu eller om 3 månader kanske inte är jätteviktigt. Men det är nog bra att kunna släcka.
Ja, men bara kanske stänga boken och för Ericsson och gå vidare. Mycket annat att fokusera på som du är inne på också, Kalle. Hoppa vidare. Ytterligare en Fed-ledamot har nu varit ute och sagt att det kan vara klokt för Federal Reserve att sänka höjningstakten vid sitt nästa möte som kommer här den 14 december, 12 dagar kvar. Det är Fed-guvernören Michael Barr som sa det här igår. Känns som att alla börjar kratta för 50 punkter, till och med statistiken. Kalle, vad säger du?
Nej, så är det ju verkligen, och jag tror att det marknaden uppskattar är väl kanske att man känner att Fed inte är på autopilot nu och bara ska upp till 5% styrränta, utan att man blir lite mer beroende av data som kommer in. Men med det sagt så tycker jag återigen då, det är ju rätt svaga siffror vi har fått på slutet nu dessutom. Så att de höjer med 50 punkter, det känns som att marknaden kanske nu, nu vet vi det. Men så börjar man titta på, typ ISM-siffran kom in igår, jättesvag. Vi får arbetsmarknad idag. Någonstans kan jag undra om man, när rädslan kommer att Fed kanske ändå har höjt för mycket. Vi har en inflation som fortfarande är sticky. Hur mycket ska den ner? När ska man börja sänka räntan igen? Om den ska ligga på 5% styrränta? Men det är ett tufft klimat ändå. De har krattat med resor för 50 punkter och det kan säkert ske. Jag undrar hur mycket kräm det finns kvar för börsen att ge om det bara blir så.
Mm. Men vad vore ett bättre scenario då för börsen?
Ja, det där är ett drömscenario vore ju typ om man kunde få att vi ser en fortsatt stark arbetsmarknad samtidigt som vi ser vissa, men typ kärninflationen, om den skulle kunna komma ner lite så att man får liksom en liten mellanväg någonstans. Det tror jag att börsen hade uppskattat, så man känner att okej, Fed kommer inte höja jättemycket till, men vi kan få en mjuklandning av ekonomin. Det känns som att alla pratar om ska få en hårdlandning eller mjuklandning, och det känns ju väldigt primärt då för bolagens vinstutsikter exempelvis. Mm. Så att om man kan hoppas på det så ja.
Ja, det låter ju onekligen som en julklapp att kunna få en mjuklandning. Eller?
Ja, ja, absolut. Mm. Eller så tar vi bara det här nu och så fokuserar vi på 2024 istället.
Så, ja, nej, men verkligen.
Ja.
Ja, och vi ska ju prata mer julklappar lite senare i programmet också. Blicka in mot 2023. Vill nämna en grej till. Det är ju USAs president Joe Biden som har tydliggjort att stödpaketet Inflation Reduction Act inte var menat för att exkludera Europa.
Never intended to exclude folks who were cooperating with us. That was not the intention. The intention was to make sure we're no longer in a position when there was a pandemic in Asia and China decided they're going to no longer sell us computer chips. We invented the damn things, but my point is, we're back in business. Europe is back in business, and we're going to continue to create manufacturing jobs in America, but not at the expense of Europe.
Inte på bekostnad av Europa. Biden har ju fått en del kritik för det här uttalandet, att det skulle vara liksom väldigt inhemskt just i USA. Hur viktigt är det här förtydligandet för Europa och för europeiska bolag?
Det är alltid svårt att veta vad som är politik och vad som sen är praktik, eller vad som kommer ut av det. Det är jättesvårt att veta. Det är väl aldrig fel om den amerikanska presidenten tycker det är bra att öppna upp för europeiska bolag. Men vad innebär det för ABB? Jag har ingen aning, och det vet inte ABB heller säkert. Så att det får vi väl se. Däremot är det väl tydligt att man i den stora bilden luckrar upp det här som Donald Trump stenhårt körde med America First, som man egentligen demokraterna också tog efter lite grann och fokuserade, vi ska fokusera på USA. Och nu är det här kanske ett tecken på att nej, man öppnar upp igen och återgår mer till det normala. Och det är väl jättebra. Mm. Kanske också visar att USA är starkt på många, många plan, men helt oberoende av Europa och europeiska bolag, det klarar man nog inte av att vara. Så att det är väl en positiv signal om annat. Sen får vi se vad den signalen är värd i kronor. Det är svårare att veta.
Mm. Och det jag också tycker är intressant är för att vi har pratat mycket om att många svenska bolag börjar komma hem lite mer och att liksom den här globaliseringen och internationaliseringen som vi har sett i många år faktiskt börjar backa tillbaka. Men här känns det ju ändå som att man är tydlig att liksom, det gränsöverskridande behövs, att det är ett viktigt samarbete.
Ja, och det är ju positivt för världskonjunkturen skulle jag säga. Man brukar säga att just globaliseringen ändå bidrar positivt till tillväxten. Så att, ja, jag håller med Jocke. I grunden är det positivt. Mm.
Något som också är positivt, det är att klockan har slagit 9. Får se om börsöppning är lika glad som vi i studion. Ska över till Alexander Klar.
Tack så mycket, Nike. Ja, vi får den där lugna, något negativa öppningen som väntat här i Stockholm. Och ni ser båda index, OMXS30 och det breda index PI, ner knappa 0,2%. Vi går ju i väntans tider, inte bara för jul utan också inför NFP i eftermiddag, 200 000 nya jobb. Där ligger förväntan och vi har ju fått lite duvaktigare signaler från Fed under veckan som drivit på den här börsuppgången och drivit ner räntorna, den amerikanska tioåringen som du nämnde, Nike, ner 25 punkter sen Powell talade i veckan, ner hela 70 punkter sen bara en månad tillbaks. Men något försiktigare här i Europa, vi såg ju lite mer tillbakagång i Asien, framförallt i Japan och Sydkorea under morgonen. Ni pratade med Nico Delvaux, Assa Abloys vd, om den där försäljningen som man tvingas göra för att plisa myndigheterna i USA. Man säljer för 8 miljarder kronor för att storförvärvet på 44 miljarder ska gå i lås. Ingen nämnvärd rörelse i aktien idag, inte heller för Telia, men på tal om vd och vd-intervjuer, Nyhetsbyrån Direkt har pratat med vd Alison Kirkby nu under morgonen, där hon bland annat sagt att personalnedskärningar kommer ske även nästa år, och i storleksordning så pratar man om att det blir större än vad man såg under både 21 och 22, alltså kanske fler än 1000 tjänster som Telia kommer spara in under nästa år. Dessutom så säger man att energipriserna har varit väldigt, väldigt gynnsamma för Telia under oktober, och så säger man att TV-verksamheten som varit under lupp och ifrågasatt från många håll, först 2024 kommer det bli ett bra år för Telias TV-verksamhet. Svag rörelse för aktien där, alltså som sagt. Tittar vi på storbolagslistan så är det framförallt Kinnevik som tynger bland de 30 allra största bolagen. Jag återkommer till Kinnevik, H&M i toppen tillsammans med SCT och Ericsson, men det är bara små rörelser. Små rörelser också för ABB, som på tal om Assa Abloy och som har en del kinesisk verksamhet. ABB har invigt en stor robotfabrik i Shanghai, något sent, 2 år försenat. Hennes och Maurits då, upp knappa 0,5%, får lite dubbla signaler från analytiker här. Goldman Sachs har höjt sin rekommendation för aktien upp till neutral. Man har en riktkurs på aktien nu på 135 kronor. Samtidigt så har den amerikanska storbanken Morgan Stanley tagit upp aktien för bevakning igen med en stämpel undervikt och en riktkurs ner på blygsamma 91 kronor. Så lite olika åsikter om klädjätten där. Kinnevik då, ner hela 4% nästan. Det är DNB som sätter en säljstämpel på aktien och som också justerar sin riktkurs bara marginellt som man hade tidigare, men nu säger man 137 kronor, aktien betydligt långt över det. När jag ändå är inne på rekar och rekommendationsförändringar, Avanza som varit lite i ropet i veckan bland annat efter det här ränteinförandet på ISK-kontot, vi pratade ju med Rickard Josefsson tidigare i veckan, rör sig inte nämnvärt, men här har SCB sänkt sin riktkurs till 353 kronor och låg uppåt 380 kronor tidigare, betydligt långt över vad kursen handlas på idag då, runt 215 kronor. Och SBB också ett bolag vi pratat om mycket nu i veckan, ännu en bank som förändrar sin riktkurs, är det Carnegie som justerar upp den något, går från 18 till 20 kronor och har en fortsatt köprekommendation. Och sen lite mindre bolag som är värt att nämna i sport- och VM-tider. Gaming Innovation Group, GIG, där har Pareto tagit upp aktien för bevakning och satt en köpstämpel på den. Riktkurs på 35 kronor, upp knappa 1,5%. Men som du ser, Nike, ganska så försiktigt över hela brädet. Tittar jag till large cap, vad som rör sig allra mest där, så noterar jag inte så jättestora rörelser. Hexatronic upp 2%, Mips som var en vinnare ner 2,5% idag. Men ganska så försiktigt då, bortsett från kanske Kinnevik. Så får vi vänta på den där siffran i eftermiddag.
Ja, det gör vi med spänning. Stort tack Alexander för den starten på handelsdagen. Ni reagerade också lite på Kinnevik, ner över 3% säljstämplad av DNB.
Ja, Kinnevik har haft ett tufft år, förståeligt om man ser på deras innehav. Man kan konstatera att Kinnevik är ju en aktie som väldigt många äger. Det är en stor ägarspridning och det är många som har ägt det länge. Mm. Man kan konstatera att den resan har varit fantastisk många gånger, men också väldigt förändlig. Det är ständigt ett nytt bolag man äger, även om aktien är densamma. Det är fascinerande och jag tror att en småsparare idag, om man inte har koll på det, så ska man nog sätta sig in i det att nej, det är ju ett nytt bolag igen. Det blev ett nytt bolag med Jan, det blev ett nytt bolag med Kristina och nu är det igen. Och det kommer vara ett väldigt volatilt bolag sannolikt framåt. Det är de flera av de kassagenererande verksamheterna är ju inte riktigt kvar där. Så att det kan gå bra för Kinnevik, men det kommer vara en bumpy road för de som hänger med. Mm.
Bumpy road får man väl också säga att det har varit på börsen det här året. Om vi har sett, eller om vi tar avstamp, tänker jag, i den börsuppgång vi har sett här ändå på senaste tiden. Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka, men det är ju faktiskt att storbolagen har utklassat småbolag. Det är något som man kanske inte har vant sig vid om man har sett under hela corona och så. Men är det här en trend du ser kommer fortsätta nu, Kalle? Att storbolag går bättre?
Ja, dels det är skillnad på småbolag och småbolag. Om man tittar på exempelvis First North, det indexet jämfört med small cap, så är det ändå ganska stor skillnad också kvalitet på bolag, skulle jag säga. Men om man då jämför OMXS30 mot First North, så tycker jag att det inte är så konstigt. Går man in i en mer nervös, ett nervöst investerarklimat och det ser lite tuffare ut i konjunkturen och alla blir lite mer risk-off, då brukar alltid större bolag stå sig bättre. Dels för att de har beprövade affärsmodeller, de har ofta en lönsam tillväxt, sunda finanser. Och de bockar av de här grejerna som kanske många då på en sån lista som First North inte gör. Och så kommer vi från några år med extremt många IPOs som har gjort sig väldigt höga värderingar. Och nu ser vi att många av de här bolagen, de behöver gå ut och ta in pengar nu. Det är inte så kul i det här klimatet om man har en blödande resultaträkning. Så jag tror att det pressar många av de här bolagen i det här indexet. Så. Mm. Men sen så, det finns fina bolag där också, men de är fortfarande väldigt små. Det finns ju en risk att de är så illikvida, många av dem också. Så att, jag vet inte, det vi har sett nu är att First North har inte rört sig knappt överhuvudtaget, fast OMXS30 är upp 15%.
Mm. Ja, nej, men vi såg en graf här. Okay. Vi kan se om vi får tillbaka den igen, bara för att förklara. Då är det alltså, den lila axeln är helt enkelt storbolagsindex, ja, och den orange i First North. Det är ett stort gap där. Det känns nästan som ett lejon som sväljer allt däremellan. Eller, men Jocke, handlar det om risk-off här? Eller ska vi börja komma tillbaka till lite risk-on?
Det ska vi ju säkert vara lider. Men jag tror att First North är ett problem. Största konkurrensen till First North-bolagen, det är inte de stora bolagen som tar investeringarna, utan det är att First North-bolagens pengar, de går till att betala elräkningen och brigottsmör som kostar 67 kronor paketet. Jag tror att det är väldigt mycket privatsparare, eller en väldigt stor andel privatsparare på First North. Och det är inte läge. Jag tror inte man är beredd att skicka in pengar där när man har stora förluster också och det känns osäkert. De pengar man har som man investerar på börsen, de går kanske till en tryggare hamn visserligen. Men jag tror också att utrymmet för för investeringar av mer riskfylld karaktär, det krymper nog rätt mycket med att utrymmet i privatpersoners ekonomi sjunker ihop också. Mm. Tror jag faktiskt.
Ja. Och det där kommer få bli en liten cliffhanger. Jag har tänkt att vi ska prata småsparare och hur de agerar på börsen om några minuter. För det som jag först vill fråga, om vi går, tar utgångspunkt här, sen oktober och botten så är ju börsen upp en 18% ungefär. Jag börjar tänka tomterally, vi har pratat lite om det här bear market rally, vad är det som händer? Kan det vara så att vi faktiskt har lämnat botten bakom oss nu, Kalle?
Ja, det är såklart en, ja, det är inte en helt enkel fråga så, men ja, men det tror jag ändå, och då kanske jag ändå har låtit lite halvpessimistiskt när jag startar, men att vi ska ner lägre än tidigare bottnar, någonstans så får vi ju, vi får ju något typ av stöd att vi ändå har en centralbankspolitik som snart kommer bli mindre åtstramande och inflation som kommer ner. Så att frågan nu är ju bara hur tuff smällkonjunkturen ska ta. Men jag tror ändå att vi har sett botten. Jag tror inte att vi ska ner under de nivåerna vi såg när det var som värst i slutet på september. Det är min gissning. Mm.
Jocke, du håller med?
Ja, men det gör jag. Jag tror också det. Och det, dels är för att ja, allt fler frågor får svar kring inflation, kring ränteuppgången. Ja, den har varit supersnabb, men det är uppenbarligen så att det mesta är bakom oss och så vidare. Sen kommer alltid nya frågor, starka konjunkturen och så vidare. Men nej, jag tror att det är mycket som rätts ut som kanske under sommaren, september, kändes väldigt, väldigt oklart. Ja, är jag också positiv. Jag tror, jag tror absolut inte att det ska ner under de lägsta nivåerna under vintern som vi hade under sommaren, början av hösten. Det känns orimligt. Även om det finns ett gäng Dr. Doom kvar där ute som hävdar det, så tror jag inte det. Utan vi får väl se. Men det kommer massa viktig statistik om inte annat. Vi pratade om förut här om arbetsmarknaden.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Statistiken är jätteviktig i USA och så vidare. Men mycket pekar väl på att det lugnar ner sig. Och lugnar det ner sig, då kommer riskaptiten tillbaka. Så att, och det är det vi har sett också. Mm.
Men så ska jag då liksom börja räkna med tomterally. Det brukar ju komma här om ungefär Lucia 12 december. Vad tror ni?
Ja, men det roliga är att vi får ju inflationssiffror i USA den 13 november, eller december, för november då, och Fed kommer den 14 december. Så att 13 och 14 kommer ju bli två väldigt intressanta dagar.
Men är det det som det är avhängt på om vi får ett tomterally?
Ja, men det skulle jag nog ändå gissa. Ja. Om man ska utgå från att det infaller vid den 12 december så skulle jag absolut säga att de två dagarna kommer vara ganska viktiga, tror jag. Mm.
Och i Sverige har vi pensionspengar som dyker
Exakt.
Upp där också.
Det gör ju det. Det är ju PPM som betalar ut till fondbolagen. Tror att det är ungefär 45 miljarder kronor som betalas ut i år. De startar, tror jag, om det är 12 december. Startas de. Börjar de skickas ut. Och då finns det en spaning där då. Då tänker man ju att ja, då kanske man ska köpa lite före där då, innan alla de här pengarna kommer ut. Så tänker fondförvaltarna också tyvärr. Det här är en spaning, men jag tror den stämmer. Det är att inför de här pengarna så känner fondförvaltarna samma sak. De vill också gärna investera före de andra, vilket gör att man kanske har lite mer cash i fonden. Och så börjar man handla redan innan pengarna kommer. Stämmer det? Då borde ju tomterallyt börja lite innan helt enkelt. Kanske redan den 9-10.
Och sen ska man komma ihåg, tycker jag, just när man, om man kollar på aktieexponering, det finns sådana index i USA, så har den nivån varit på ganska låga nivåer. Och det blir ju den här FOMO, fear of missing out. Det är jobbigt om du säger att ditt år har gått ganska bra i din fond. Och så kanske varit ganska försiktig och så går börsen så starkt nu, så ska man liksom jaga ikapp den här uppgången på slutet. Så jag tror att det finns mycket pengar vid sidlinjen som börjar bli ganska stressade nu också. Och det har vi sett, att nu har folk börjat investera mer, eller om vi tittar på fonder och sådär. Lite på samma tema, att det finns kapital som kanske måste in nu som är lite stressade.
Och gott om mellandagar att handla på också. Är ju kalendermässigt ett bra börsår. Ibland blir det så upppackat så att det blir liksom ingen handel alls i mellandagarna. Men nu har vi ju ett gäng mellandagar i rad som börsen är öppen, och då finns det ju alla möjligheter att det faktiskt blir lite aktivitet då.
Men för det jag också funderar på är ju, jag har ju under hösten gått och tänkt att, eller lyssnat kanske jag ska säga, på experterna som säger att när småsparare överger börsen, då kommer liksom den sista ursköljningen, liksom den sista paniken, och det är det som är den riktiga botten, och sen så börjar det stiga. Håller ni med om att det är så det brukar låta?
Mm.
Och det tycker jag att vi inte riktigt har sett i år.
Får jag hugga på den? Jag tror inte den stämmer.
Du tror inte på den? Okay.
Det där, någonstans stämde det förr i tiden, därför att då, på den tiden så, säg 25 år sedan när jag började med det här, så var informationsgapet enormt mellan en professionell investerare och en amatör. Då var det här säkert tydligt. Man kan säkert se den här effekten 93 och 2001 och sådär. Säkert. Idag är ju det informationsgapet väldigt mycket mindre bland de som investerar på börsen. Och det finns många privatpersoner idag som är betydligt mer insatta än experter som jobbar med det här. Så att, nej, det där tror jag inte. Jag tycker vi har sett det också, att det är, folk är smartare. Privatspararen idag är mycket smartare. Tack vare aktiespararna till exempel. Och så här. Det är viktigt. Det är superviktigt. För det gör att den här effekten finns inte riktigt. De som är dumma är ju det riktigt stora kapitalet. Det är fondförvaltarna. Det är de som inte hänger med. Därför att, varför hänger inte de med? Varför hamnar de på efterkälken? Nej, men det tror jag är att allt mer är pensionspengar. Och där finns det många som fortfarande reagerar på känsla. Det är inte de som investerar i aktiemarknaden, de som är intresserade av aktiemarknaden. De som är helt ointresserade av aktiemarknaden som sparar i fonder i sina pensionslösningar runt hela världen. Det är de som agerar för sent. Det är de som, vilket gör att de säljer sina fonder och då sitter de professionella och ska hantera det. Mm. Jag tror den effekten finns där idag. Om man skulle titta på det på ett djupare, seriösare plan och faktiskt forska i det, så tror jag att den här svanseffekten eller liksom den här sista dumb money, det är inte hos privatpersoner som handlar på börsen. Det är hos de stora pensionsstiftelserna och de fonder de investerar i, tror jag. Mm. Det är min spaning.
Ja, spännande spaning.
Mm, det var det.
Men, för då...
Spännande, det är inte att det var bra. Det vet bara att man är fel ute. Det är där två bredvid den säger att det var spännande.
Det var,
det var en spaning som jag kanske inte har hört förut. Så jag måste liksom låta den landa lite. För det som jag, när jag började prata om den här stora ursköljningen som vi inte har sett, att jag tänkte att det kanske var därför det nu finns så mycket kapital vid sidan av som man nu måste jaga i kapp, som du var inne på, Kalle, att skälet varför allt det kapitalet har stått vid sidlinjen är för att man väntar på det som då kanske inte längre stämmer.
Nej, men jag förstår vad du menar. Så kan det vara. Sen är det skillnad återigen på småspararkapital. Vi var inne på First North, och som Jocke sa, det är extremt mycket småsparare där. Så det är skillnad mot att titta på exempelvis Assa Abloy mot ett mindre bolag. Nu kom jag av mig.
Det var en väldigt luddig och öppen fråga, kanske mer spaning. Att, är det så att fonder och liksom institutionella investerare behöver jaga ikapp den här stora uppgången vi har sett för att man har väntat på en ursköljning som inte kommer, och då kanske också för att den inte längre kommer att komma?
Ja, absolut.
Men vi pratar om det, vi har varit inne på NFP. Nu tänker jag att vi ska djupdyka lite där. Och vi tar vägen via kärninflationen i USA som kom igår. Vi fick ju Feds favoritmått på inflation, core PCE. Kom in i linje med förväntan, liten nedgång jämfört med i september. Dollarn tappade räntorna likaså, även om de har vänt upp nu på morgonen. Core PCE skiljer sig från mer välbekanta måttet KPI eftersom att det grundar sig på data från företagen, inte från konsumenterna. Det här utfallet känns ju som att det passar in i Jerome Powells budskap i onsdags när han flaggade för att Fed kommer slå av på takten. Känns som att allt bara liksom buffas upp nu för att vi ska ändå få en mjuk landning.
Ja, men så är det. Och just den här PCE-siffran är väl den som Fed tittar typ allra mest på. Och det som var positivt ur då ett, ska man säga, ränteperspektiv är väl då att nedgången också var ganska bred. Att man kunde se det på flera fronter. Även om nedgången var liten så var det ändå åt rätt riktning. Så. Mm.
Och idag får vi ännu mer makrostatistik som Fed behöver ta i beaktande. Vi startade programmet med det här. Dåliga nyheter är bra nyheter för börsen. Vad behöver vi se från NFP idag? Eller amerikanska arbetsmarknaden?
Nej, men det är... skiljer sig ju markant från den europeiska ekonomin och den amerikanska. Den amerikanska ekonomin och inflationen drivs på av en enormt stark arbetsmarknad. Och det är en jättestor skillnad som jag tycker man bortser ifrån alldeles för ofta. Men det är väldigt bra om det lugnar ner sig. Det är ju definitivt så, därför att den amerikanska arbetsmarknaden är alldeles för het. Och så länge den är det så kommer det vara jättesvårt att pressa ner inflationen. För då är den blir en lönedrivande inflation, och där har vi ju inte alls i Sverige till exempel. Mm. Så att det är superviktigt.
Ja. Mm. Samtidigt så är den ju inte lika stark nu som den har varit.
Nej, och där, om man nog tar kurvan på, det här är ju ett jättebra skolexempel för alla de som pluggar ekonomi nu, hur amerikansk arbetsmarknad funkar. För såg man under covid återhämtningen så är det ju brutal förändring, och återhämtningen har ju varit, som vi ser, den har ju varit fantastisk. Mm. Vi har två helt olika varianter på arbetsmarknader, och ja, de funkar väl hyfsat båda två, men man kan konstatera att den amerikanska, den gör sitt jobb, den funkar faktiskt. Så en enorm tapp och sen en jättesnabb återgång, och nu har det lugnat ner sig, och det är naturligt, för det finns inga kvar. Mm. det är svårt att öka mer kanske. Helt enkelt.
Men det man ska komma ihåg är att arbetslösheten är ju, om den stiger så är det ju traditionellt en väldigt tydlig recessionssignal också. Så vi ska nog inte hoppas på en för dålig siffra, så återigen, vi hoppas på en halvbra siffra.
Mm. Lagom.
Lagom, tror jag är det vi vill ha.
Ja, men, och Stockholmsbörsen har ju dragit, tror att det är 8 av 11 av de här liksom senaste NFP-siffrorna. Det känns som att marknaden gärna springer och gärna springer för fort när det kommer till NFP.
Ja, överlag är ju börsen framåtblickande och alltid vill prisa in saker hela tiden. Så därför ser vi ju alltid överreaktioner både på upp- och på nedsidan. Så att, men det är väl ett tecken i tiden att just de här makrosiffrorna är ju, det är så extremt stort fokus på dem just nu. Mm. Så att, det kanske inte är så konstigt.
Vi har kärninflationen igår på 5%. Jerome Powells mjukare tal i onsdags har ju också gett bränsle till börsen. Jag är ändå inne på det här att marknaden springer ju väldigt fort och absolut den är framåtblickande. Men jag går liksom och tänker på att Jerome Powell snart ska komma och liksom trycka till, för att han tycker att marknaden springer lite för fort. Jag tänker på liksom Jackson Hole när han absolut inte var nöjd. Nej. Och liksom bara verkligen dödade stämningen. Känner ni en sån oro?
Jag har ju lite svårt för det där. Det där är ju något som den svenska Riksbanken också har tagit efter. Det här att man ska försöka styra hur marknaden tänker. Jag gillar inte det överhuvudtaget. Jag tycker det, om vi pratar att Riksbanken har trubbiga instrument, så tycker jag det är så trubbigt så att det borde man bara lägga ner direkt. Eller tvärtom kanske. Det är alldeles för skarpt. Det är det som är problemet kanske. Men det finns en tanke där att man ska
få ner inflationsförväntningarna
för att då slippa agera. Ja. Och det där, det känns som att vi tagit över det lite i Sverige också. Och jag tycker inte det är ett bra sätt att och styra penningpolitiken på.
Ja, men nu blir det mer Riksbank här. Kalle, vill du säga något mer om Fed? Annars kan vi gå in
på Riksbanken. Riksbanken. Ja. Nej, men, det blir så mycket Fed. Ja.
Men borde det istället vara att Riksbanken har lite fler möten och har tydliga prognoser snarare än att man går ut och kommenterar lite emellan? Vore det en bättre väg?
Ja, jag föredrar det. Istället för att det ska vara någon gissningslek och tolkning och tonlägesexperter som går in och funderar, vad sa han nu? Eller någon som tittar mycket, han svettas i pannan. Eller det där är, det blir pajigt tycker jag.
Ja. Kalla, har du något du vill infoga här?
Nej, men jag kan väl bara hålla med. Och sen just i Sverige så står vi inför en ganska knepig situation med. Vi fick också väldigt svaga PMI-siffror igår från Sverige. Mm. Man pratar om att vi kommer se en stigande arbetslöshet och vi vet ju att hushållen är väldigt skuldsatta och vi har en bostadsmarknad som går svagt nu, som fortsätter att falla, och de effekterna som det kommer medföra på sikt. Det är ett knepigt läge ändå som Erik Thedéen tar över.
Mm, verkligen. Vad vill ni se, eller vad vill du se från Erik?
Oj. Ja, men kanske så mycket vi inne på det. Kanske lite mer tydligare raka rör. Vi vet ju från tiden från Finansinspektionen, så känns det ju som att han kommer vara kanske lite mer restriktiv och kanske då sund i sin penningpolitik. Men återigen, vi kommer in i ett läge med, vi har haft fallande räntor hur länge som helst. Vi har haft en död inflation i princip. Vi kommer från en pandemi där det uppenbarligen stimulerades för mycket. Vi kommer från väldigt konstiga tider och folk ska vänja sig med höga räntor. Jag har varit på bostadsmarknaden i 10 år. Jag har aldrig varit med om höga räntor.
Inte jag heller.
Nej, men bara den omställningen för hushållen kommer ju vara väldigt tuff. Och just då att som centralbank, eller Riksbanken i alla fall, parera för det här. Någonstans är ju svensk bostadsmarknad känns ju nästan too big to fail för svensk ekonomi. Så att det kommer ju försöka undvikas till varje pris. Tror jag. Så att det ska bli jättespännande att följa i alla fall.
Mm. Men jag funderar på om Erik liksom Erik Thedéen ska jag säga. Vi känner inte varandra så bra. Men om det blir en svår övergång från Finansinspektionen där han liksom har haft ett uppdrag till att bli chef för Riksbanken?
Jag tror inte det. Jag tror Erik är en bra chef. Även om jag många gånger inte tyckt som honom så tror jag att han har nog inget problem att leda Riksbanken. Jag tror han kommer inte ha något problem att vara tydlig. Det tror jag vi är överens om. Men jag tror också och hoppas att Erik Thedéen fokuserar på Riksbankens uppdrag att sköta penningpolitiken. Jag tycker det kanske har vidgats lite under Ingves tid.
Mm. Han har ju suttit väldigt många år också. Mm. Verkligen gjort sitt avtryck på posten. Vi ska faktiskt lämna Riksbanken nu. Vi ska gå till marknadsstudion, se hur Stockholmsbörsen utvecklar sig. Tycker inte att det är någon helgstämning, Alex?
Nej, det är det ju inte. Det är något tråkig stämning, men inte så mycket. Vi fortsatt ner så där 0,3, det var väl ungefär vad vi hade förut. Och vi går ju som sagt i väntan på vad som ska komma till oss i eftermiddag. Det som verkligen tynger storbolagslistan är Kinnevik, ner 5,5% nu. Det är DNB som har kommit med den där säljstämpeln, och det som verkligen sticker ut när jag tittar över de bolagen. I andra änden, det som stiger allra mest bland de 30 största bolagen, det är ju H&M då, upp 1,5%. Flera analyser som varit inne och justerat sina rekommendationer där. Just nu verkar då Goldman Sachs leda över Morgan Stanleys rekommendation. Goldman Sachs gick upp till ett neutral reaktion här tidigare. Sälj har en riktkurs på 35 kronor. Morgan Stanley som tog upp aktien för bevakning har en underperform-stämpel och en riktkurs på 91 kronor. DNB förresten, på tal om Kinnevik, de kanske är mest rätt just nu. De justerar sin behållrekommendation, sin riktkurs ligger på 120 kronor. Assa Abloy inte mycket rörelse i den efter beskedet där då om att man säljer verksamheter i USA för att få igenom sitt storförvärv. Sen sist så har jag fått uppgifter från Volvo Cars. Bilförsäljningen för november ökade med ungefär 12% year on year, något bättre än vad vi såg i oktober. Och när det gäller elbilar så var den upp nästan 20%, aktien svagt neråt. Uppåt för Solid Försäkring, som inte varit så länge på börsen, gjort ett förvärv i Norge, köper norska Car Protect, på tal om bilar. Det är det de sysslar med där. Men som sagt, det vi fokuserar på idag, det vi väntar på, det kanske är för tidigt att titta på. Amerikanska terminen pekar något nedåt, spännande att följa vad som händer på räntemarknaden när de där siffrorna kommer senare i eftermiddag. Det kanske är som Kalle sa i studion, att dåliga nyheter kan vara bra nyheter för börsen fortsatt här. Allt det där tar vi emot ju i vår sändning. Vi är såklart med er när vi sänder 14:30. Non-form payrolls kommer till oss. Tills dess kanske vi kommer ha det lite försiktigt och lite avvaktande, Nike. Mm.
Tack för det. Alex noterar där att Kinnevik fortsätter ner. Något som vi har pratat mycket om här i veckan är ju nätbankerna. Jag tänker att ni är lite ger mig småspararnas, då kanske också mitt eget perspektiv här idag. Nätbanker utmanar till bankerna. Vi har utmanare till dem här i studion. Men när räntorna stiger har ju flera utmanare meddelat att kunder kommer börja få räntor på sina liksom, pengar. Avanza senast i onsdags. Kommer Levler göra det här?
Ja, det var länge sedan vi gjorde det. Ja. Man har fått 1% ränta hos oss ganska länge nu faktiskt. Ja. Så att, det är ju en no-brainer. Det är klart man ska få ränta på sitt konto. Intjäningen där, den är ju brutal just nu förstås. Och 1%, vi tjänar pengar på 1%. Så 0,25 då, det är bra pengar förstås. Och det kommer ju krypa uppåt. Det är klart att ingen vill ge bort pengar gratis. Så är det. Så att kunderna kommer kräva ränta. Den är just nu 1% hos oss. Jag tror den kommer höjas hos alla andra också. Mm.
Storbankerna har ju varit lite snålare. Borde de steppa upp här?
Ja, spontant ja. Och någonstans är det här, jag tycker att ränteuppgången, det här är ju någonting positivt med den för småsparare. Mm. Det faktiskt finns ett helt riskfritt alternativ där du kan få ränta. Det har ju varit ett problem under några år, vilket kanske har gjort då att folk har letats ut på riskskalan för långt, just för att det har funnits för få alternativ. TINA som vi har pratat om i flera år nu.
Men om vi då tittar på, det finns ju, eller sparande kan vi också säga, det går ju ner nu. Jag tänker att man behöver plocka ut pengar för att betala elräkningen, betala bensinen och så. Men om vi tittar på hur småsparare har agerat på börsen, så har vi fått statistik från både Nordnet och Avanza. Vi ser att Embracer är mest köpt hos båda, även Intrum, Orren. Kan vi säga någonting om det här köpmönstret? Ser ni något mönster?
Ja, det finns ju ett mönster att man gärna köper det som har gått ner mest på kort tid. Om vi tittar, Embracer, Storskogen, Truecaller, Orren har kommit ner ganska kraftigt på kort tid. Men sen också att man köper en del kvalitet också. Ja, Tele2 är också, har ju kommit ner mycket. SBB håller sig fast där uppe i toppen månad ut, månad in.
Ja, nu, och SBB är ju faktiskt mest sålt på Avanza. Mest sålt på Avanza, mest köpt på Nordnet. Ja, men tema fastigheter, det har vi inte ens hunnit benämna här i programmet. Kanske man har benämnt i alla andra program. Det känns som att spararna har fått upp ögonen här. För det känns som att det liksom, intradörrörelserna till och med kan vara rätt stora.
Absolut. Det är ju spännande. Man ser att SBB är så högt upp på köplistan hos Nordnet och uppe på säljlistan på Avanza. Ingen aning vad det beror på. Kan konstatera att Nordnet har en större andel tradingintensiva kunder i sin portfölj. Det kanske är de som har lyckats hänga med SBB upp där. Annars tycker jag att SBB är nästan ett case man får lyfta ut från fastighetssektorn, för det har varit så pass speciellt kring SBB och mycket som har tyngt den med den här blankarattacken och allting. Men å andra sidan, det är klart, det har gått ganska starkt, så mycket annat på börsen, men gynnas ju förstås av att ränteläget klaras upp. Det är inte bara det att ränteläget kanske stannar av och det kanske till och med sjunker lite grann. Det handlar ju också om att obligationsmarknaden kommer igång igen, funkar bra, att det går att göra refinansiering där. Så att det är positiva nyheter för fastighetssektorn i stort.
För det är ju det största frågetecknet för 2023 och 2024, framförallt om mycket av de här obligationerna går till förfall.
Ja, hur ska de lyckas med det? Är det nu så att allt lugnar ner sig lite, det har varit hela havet stormar det här året, så kommer den riskpremien fortsätta att sjunka. Och då är ju fastighetssektorn intressant för nästa år också.
Och det känns ju som att man vill lämna 2022 bakom sig. Börja lacka mot jul. Så vad blir bästa julklapparna inför nästa år?
Även om jag tar min julklapp där, så blir det blandfondens revansch. Är det hemskaste man kan säga kanske? Jag vet inte. Det är så här, kommer alla sitta där hemma och tänka, vad säger han? Vad står han och säger? Men det är kanske den mest utskällda produkten någonsin. Men blandfonden har sin fördel med att den har en lägre risk helt klart än vad den rena aktieplaceringen har. Och för många som, precis som du sa, har klättrat längre och längre ut på den där riskstegen, bara därför att det finns ingen avkastning i räntemarknaden, finns ju nu en möjlighet faktiskt att komma tillbaka till en mer normal riskprofil som man kanske har haft och föredragit också. Därför att räntan faktiskt ger någonting. Och om man har ett ränteläge där räntorna kanske är på väg att ticka lite neråt också. Positivt för innehav i räntefonder. Ja, för den som inte tycker det är kul att kolla på Börsmorgon varje dag och tycker att aktien är det roligaste som finns, som jag gör. Ja, då är en blandfond inte så dum, och faktum är väl att det kanske är blandfondens revansch nästa år.
Kalle, gillar du blandfonder?
Ja, men jag vet att det finns några fina som jag själv har ägt förr i tiden. Så att, ja, nej, men jag kan tycka att det låter vettigt. Mm. Sen tror jag att ett fokus i alla fall, tror jag, under nästa år, känns på att utdelningar har ju återkommit in i värmen. När det har blivit lite tuffare på börsen, känns det som att investerare eller småsparare uppskattar utdelningar ännu mer. Såklart, kan man få 4-6% nu per år, så känns ju det ganska skönt när börsen kanske är ner 20 och inflationen på det. Så att en spaning kanske snarare är att man, vi har sett vissa bolag som har dragit in sina utdelningar nu, och kanske att hålla lite koll på det, just att bolag som har hög skuldsättning och konjunkturrisk kanske inte då kommer att dela ut pengar, eller man kanske i alla fall drar ner sin utdelning. Så att, ja, det låter jättetråkigt, men att leta bolag med ändå solida finanser, tror jag är, det låter tråkigt, men jag tror att det är fortfarande ett vinnande koncept under ett 2023 som jag tror kommer bli faktiskt ganska skakigt till och från. Vi kommer få stora uppställ, men det kommer nog vara ganska skakigt också till och från, och då kommer man uppskatta de här bolagen som kan liksom växa eller agera aktieägarvänligt även i ett klimat som är ganska surt. Så.
Ja, det är, jag tycker att ni bullar upp det bra. Att det börjar klia i mina fingrar faktiskt för att öppna dagens julkula. Länslotts förvaltare Christian Granqvist, han tycker inte bara om att förvalta pengar utan också om att sprida julstämning, precis som de gör här i studion. Och det är faktiskt han som gömmer sig bakom lucka nummer 2.
När aktiemarknaden blir sur på lite lågkonjunktur, så kan ju kurserna komma ner och bliva billiga. För vi vill köpa kvalitet, må hända framåt kan ge en god avkastning, så vi kan vara trygga. Att köpa billigt och sälja dyrt, det är vår fondsmelodi. När folk är rädda står vi beredda att köpa utan bryderi. För vi vill köpa kvalitet, må hända framåt kan ge en god avkastning, så vi kan vara trygga.
Mm, samma tema där. Kvalitet. Mm.
Ja, det där var kvalitet om inte annat.
Ja, det där var magiskt.
Kul att se folk som har en alternativ karriär och hoppa över om saker och ting går fel.
Mm. Ja, lite som SEBs vd. Har ni sett honom på trummor?
Nej.
Nej.
Det finns på Twitter. Det, är liten, ja, det blir min karamell till alla tittare. Det börjar faktiskt bli dags för oss att runda av. NFP kommer vid 2:30. Snälla var med oss. Då kommer det bli stort fokus i det i Börskoll också klockan 2. Innan dess, mitt i bruset klockan 11:30. Det är Skype-grundaren Niklas Sennström som gästar Ida Brusewitz denna vecka. Med det återstår för mig att säga stort tack Kalle Söderberg, Jocke Bornholt, för att ni kom hit.
Tack, tack.
Tack för mig.
Stort tack också till er tittare. Jag hoppas att ni får en härlig dag och en mysig helg när den väl kommer. På återseende.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.